Hej, jag heter Ulf Kristersson och det här är Medborgaren, Moderaternas medlemstidning. Nu även som podd. Välkomna att lyssna.
Ulf Kristersson, välkommen till Medborgarens podcast.
Tack för det.
På Moderaternas Sverigemöte i Karlstad i helgen så presenterade du den nya svenska modellen. Hur skulle du beskriva den?
En uppdaterad version av det allra bästa i den vanliga svenska modellen. Alltså den svenska modellen kan man lägga många ord, men alltså många saker som den svenska modellen står för, det är ju att vi jobbar, vi tjänar pengar, vi har ett näringsliv som är framgångsrikt och internationellt, och så använder vi pengar för att ha rättvis välfärdspolitik i Sverige. Det är ju liksom en kärna i den svenska modellen. Jag tycker det är mycket som har varit väldigt framgångsrikt i detta. Mycket som har gjort Sverige rikt och jämlikt, och som jag gillar. Men flera gånger har den svenska modellen också bara vandrat helt vilse. När jag var ung så var det löntagarfonder eller extremt höga skatter. Sen var det liksom en flumskola och en arbetsmarknad som gjorde att man inte kan komma in på sitt första jobb. Det finns så mycket i svenska modellen som inte funkar som det borde. Och då lanserar vi den nya svenska modellen för att göra den svenska modellen riktigt rättvisa och lösa de problem som vi har idag.
Vad är det då som är nytt med den nya svenska modellen? Vad är det som gör att det inte bara är en förbättrad svensk modell utan faktiskt en ny svensk modell?
Att problemen idag är nya. Det är många problem som den gamla svenska modellen aldrig ens hade tänkt på. Integrationsproblem till exempel. Det var liksom unheard of i stort sett i Sverige. Så att det är ju uppenbart och det slår ju rakt igenom. Klimatproblemen, klimat- och miljöproblemen. De var ingen som funderade nämnbart mycket på 70- och 80-talen. Utan här finns det nya problem, men jag tycker vi har framgångsrik erfarenhet i Sverige. Vi har löst svåra problem förut och jag tror vi kan göra det igen. Då krävs det en blandning mellan klarsyn, att se problemen och klartext prata om dem. Och sen lägga konstruktiva förslag som man tror kan lösa dem.
Med stort engagemang på Sverigemötet i ditt tal så beskrev du att vi måste ta tillvara på alla barns begåvning. Att barn inte ska ärva sina föräldrars utanförskap. Mm. Och just det möjligheten att göra klassresor har ju historiskt sett varit någonting man har förknippat med en svensk modell. Mm. Men hur ser det ut idag? Är det inte möjligt?
Nej, det är mycket sämre i vart fall. Jag tror vi tänker inte så ofta på det, men i nästan varje familj idag i Sverige så finns det ju bara en generation bort, eller möjligen två generationer bort, ganska fattiga människor. Bönder på landsbygden som hade det ganska knapert, som kanske blev industriarbetare, men vars barn fick gå i skolan, tog studenten och rätt många pluggade sen vidare. Och min familj är en typisk sån familj i Sverige. Och vi var ganska stolta över den klassresan i många familjer. Ganska jämlikt. Sverige är inget Downton Abbey. Va? Utan man kan liksom komma någon vart trots att man inte har ett fint efternamn. Och idag är det massa människor som inte får den chansen. Jag tänker framförallt på andra generationens invandrare. Så barn till vuxna invandrare. Där mamma och pappa kanske alltid får det lite tuffare. För de lär sig inte perfekt svenska. De kanske inte kommer till sin rätt på arbetsmarknaden. Men där deras barn måste få en chans att göra det. Och det tycker jag är vår tids allra största liksom, problem. Om de barnen fick en chans att bli lika framgångsrika som alla vanliga barn i Sverige som har svenska föräldrar, då skulle Sverige bli ett mycket, mycket bättre land.
Den fördelningspolitik handlar om kunskap, inte om bidrag. Det var något som du slog fast på ditt tal på Sverigemötet. Och förra mandatperioden under den dåvarande rödgröna regeringen var ju då på många sätt en bidragsexplosion. Det var höjda barnbidrag, det var höjda studiebidrag på gymnasiet, det var höjd sjuk- och aktivitetsersättning, för att nämna några. Medan satsningar på mer kunskap i skolan uteblev. Vad gör det där med incitamenten i den sociala rörligheten?
Ja, alltså alla förstår ju att vissa bidrag kommer alltid behövas. Det kommer alltid finnas människor som, för att de är sjuka just nu, inte kan jobba. Då måste de ha bidrag. Eller som aldrig kan jobba. Alltså det behövs alltid. Men man måste tänka efter. Vad gör bidragen för människor som skulle kunna arbeta? Och i den gamla världen, då var det ganska enkelt. Då kunde man beskatta människor som jobbade och ge bidrag till dem som inte jobbade. I den nya liksom ekonomin och det som idag skapar värde, då är det ju kunskapen som är grunden. Och den kan man inte omfördela på det sättet. Man kan inte ta en bit av din kunskap och ge bort till någon annan som inte har den. Och därför är den viktigaste välfärdspolitiken och fördelningspolitiken som vi säger, alltså att skapa rättvisa, det är att se till att de som inte har kunskap får mer kunskap så att de kan få arbete och därmed också egen försörjning. Och det där är mycket, mycket svårare än att bara dra in pengar i skatt och sen dela ut pengarna i bidrag. Därför borde den som är intresserad av rättvisa och socialpolitik och välfärdspolitik borde idag i första hand bry sig om hur skolan funkar för de som kommer från familjer som inte har det gott ställt.
Statens kärnuppgifter ska fungera. Det är någon typ av grundbult i den här nya svenska modellen som Moderaterna har presenterat. Förra året skedde 306 skjutningar i Sverige och 45 personer dog i de här skjutningarna. Kvinnor är otrygga när de går hem på kvällen. Sexualbrottsutredningar läggs på hög. Hur vill Moderaterna få stoppa den här utvecklingen?
Det första är ju att inse att det finns alltså uppgifter som är statens kärnuppgifter mer än andra saker. Och jag skulle säga att en stat som inte klarar av polis, rättsväsende och militärt försvar, den staten kommer att tappa i förtroende. Folk kommer inte bry sig om den staten helt enkelt. Så det fanns ju en tid förr när staten var gigantiskt stor och la sig i allt för mycket. Nu skulle jag säga att staten är på vissa områden för liten. Staten finns inte som polis där den borde finnas. Staten klarar inte av våra försvarsuppgifter som staten borde klara. Och då tycker jag att i den nya svenska modellen så måste staten vara liten men stark. Det måste verkligen fungera där staten är helt omistlig. Och därför bör man prioritera sådana uppgifter. Och det tycker jag är uppenbart med att polisen till exempel. Vi behöver fler poliser, fler som stannar kvar i yrket. Poliser som har fler befogenheter att göra nya saker. Det finns en ny brottslighet, internationell kriminalitet, gängkriminalitet, grova våldsvapen som används. Och dessutom mycket mer teknik som används som kräver ny lagstiftning som man kan hitta de som idag begår de grövsta terroristbrotten till exempel. Allt det här släpar efter just nu.
Sverige är ett av de länderna i världen som har högst skattetryck. Alltid när det är budgetdiskussioner så pratar man om vilket block eller vilket parti som skjuter till mest pengar till välfärden. Samtidigt så ser vi ju att trots det här mycket höga skattetrycket så ser vi de här samhällsproblemen som är mycket allvarliga. Är den offentliga sektorn tillräckligt effektiv idag?
Nej, det tror jag inte. Där ska man nog i offentliga sektorn betrakta som vilken viktig verksamhet som helst. Alla företag sysslar jämt med att försöka bli effektiva, att använda sina resurser bättre och göra mer nytta. Och det måste den offentliga sektorn också göra. Och då måste politiken våga prioritera också. Vad är de allra viktigaste uppgifterna? Jag tror det finns mycket, mycket mer att göra. Digitalisering till exempel i offentlig sektor. Det är jag övertygad om att de allra flesta medborgare vill möta en offentlig sektor som är precis lika anpassad för att lösa sina uppgifter som vilket företag som helst. Sen är ju offentlig sektor inte vilket företag som helst. Den gör andra saker. Men jag tror att kraven på effektivitet, de måste vara högt ställda. Det tror jag också de som jobbar där vill. De vill jobba i välfungerande, effektiva, moderna verksamheter.
Klimathotet är på allvar, det har du slagit fast många gånger. Och klimat- och miljöpolitiken är en central del i den nya svenska modellen. Ni vill ju satsa på kärnkraften som en åtgärd i det här, men kritikerna menar ju då att det är en dyr och ineffektiv satsning och att det är oklart hur man ska förvara avfallet och att det är riskabelt. Har ni tagit för lätt på den här kritiken?
Jag tycker inte det, utan jag tycker nog att den moderna insikten är att Sverige har en av världens absolut renaste former av elproduktion eftersom vi har vattenkraften och kärnkraften. Och alternativen är i praktiken kolkraft. Och på marginalen, men en viktig marginal också, vind och sol och solenergi. Men just nu finns det inga möjligheter att ersätta detta med bara vindkraft eller bara solenergi. Så har det hänt några saker de senaste åren tycker jag. Det ena är att mycket högre klimatambitioner, det vill säga ska vi få ner koldioxidutsläppen så mycket som vi borde, då kan man inte ersätta dagens kärnkraft med ny kolkraft, för då kommer det gå åt fel håll. Det andra är ju en mycket snabbt gående, snabbt marscherad elektrifiering av många saker. Biltrafiken är uppenbar, men även den tunga fordonstrafiken. Vi ser också fler och fler elektrifierade industriprocesser där man försöker komma ifrån fossil bränsle på olika sätt. Ska vi lyckas med det, då krävs det mycket mer el, inte mindre el. Och då måste man ha stabil el. Och då är kärnkraften helt omistlig, skulle jag säga. Så både av industriella skäl, för att Sverige har en stor exportindustri som är världsledande och skulle kunna bli väldigt ren och världsledande. Plus då förstås hela klimatfrågan. Det gör att vi behöver använda kärnkraften. Och då menar vi att då måste politiken stå bakom kärnkraften. Och idag är svensk kärnkraftspolitik så dubbeltydig att ingen vet vad den betyder. Vi ska både ha 100% förnybart, står i överenskommelsen. Förnybart är alltså inte kärnkraft. Samtidigt ska vi inte ha fossildrivet. Och det här går inte ihop, utan då måste man stå upp för att säga vi ska ha kärnkraft för att den är en renare energiform än till exempel kolen.
Vi vill ju ändra den där målsättningen från 100% förnybart till 100% fossilfritt. Mm. Hur ser du på förutsättningarna att få den skrivningen ändrad?
Ja, de är intressanta just nu. Vi har ju tagit initiativ till detta, för vi tycker att man måste tala klartext i energipolitiken. Och alla andra talar med kluven tunga, tycker jag. Eller många gör i alla fall det. Det är upp till bevis nu. Vi kommer ta upp det här i de här politiska samtalen. Och vi står gärna, vi är gärna med i långsiktiga överenskommelser. Det tror jag är bra för Sverige. Men de måste ju överenskommelserna ha ett innehåll också. Man kan ju inte bara ha en överenskommelse för överenskommelsens egen skull, som man sen kan tolka som man vill. Då skapar överenskommelsen snarare fler frågetecken än utropstecken. Så att om inte Socialdemokraterna är beredda att skapa klarhet i vad energiöverenskommelsen betyder, det vill säga att kärnkraften ska vara kvar, då fyller den ingen funktion. Men om de vill med och skapa den klarheten, då är vi gärna med i sånt samtal.
Vi ska gå över till att prata om en annan pelare i den nya svenska modellen, jobb och företagande. Idag lever en av 7 i arbetsför ålder på bidrag istället för arbete. Och det är idag fler långtidsarbetslösa inskrivna på Arbetsförmedlingen än när den rödgröna regeringen tillträdde. Hur vill Moderaterna bryta det här utanförskapet som till stora delar är ett nytt utanförskap?
Mm, och det här hänger ju intimt ihop med hela integrationsfrågan. I princip är det ju så att människor som har rimlig utbildning, någon erfarenhet och talar svenska, de får jobb nästan hur fort som helst i Sverige. Nu är det i och för sig högkonjunktur, men alltså vi är ganska bra på att skapa nya jobb för människor. Men vi har rätt ont om jobb för människor som inte har utbildning, som inte talar svenska och som inte har erfarenhet från svensk arbetsmarknad. Och det där kan man liksom inte bara trolla bort, utan då har man ett val. Antingen så säger vi i praktiken att ni som inte har det, ni ska leva på bidrag resten av era liv. Eller säger man, vi måste se till att det går att komma in och få en fot in på den svenska arbetsmarknaden utan utbildning och utan perfekt svenska. Och då måste man göra flera saker samtidigt. Sänka trösklarna in så att det blir lättare att få ett enkelt jobb. Mer RUT- och ROT-avdrag till exempel. Lönemodeller som gör att det går att få ett jobb fast man inte från första dagen kan prestera maximalt. Mycket mer svensk utbildning. Den som kommer till Sverige ska lära sig svenska omedelbart. Alla lär sig inte perfekt svenska. Alla lär sig inte lika bra svenska heller. Men alla ska kunna lära sig tillräckligt svenska för att kunna funka på den svenska arbetsmarknaden. Det tror jag är två sådana helt avgörande saker. Men det här hänger väldigt mycket ihop med hur svensk integrationspolitik funkar.
Du är inne på integrationspolitiken som en viktig del att bryta det här utanförskapet. Moderaterna har ju tillsatt en integrationskommission med syfte att ta fram världens bästa integrationspolitik. Kan du ge några typer av exempel på vilka konkreta frågor som den här kommissionen ska diskutera?
När vi säger världens bästa så beror det på att vi har några av världens största problem faktiskt. Alltså det är uppenbart att Sverige har större integrationsproblem än många andra länder. Det är större skillnad, alltså jobbklyftan mellan svenskfödda och utrikesfödda är större i vårt land än i många andra länder. Så vi har större problem än andra. Och så har vi haft mycket stor invandring också. Och det här hänger ihop naturligtvis. Då finns det länder som har lyckats bättre än vi. Kanada är ett exempel till exempel. Det finns massor att lära av Kanada tycker jag på det här området. Klarsynt, inkluderande vilja att människor ska bli framgångsrika i Kanada. Och då har man en ganska tuff men också väldigt ömsint politik för detta. Jag tycker det är väldigt bra. Men som jag sa, några saker. Svensk undervisning är en sån här sak och arbetsmarknaden. Så. Men också att vara väldigt tydlig med att om man kommer till Sverige så är Sverige inte vilket land som helst. Ska man lyckas i Sverige då måste man förstå en del svenska värderingar för att ha en chans att bli framgångsrik här. Att både män och kvinnor försörjer sig själva. Att killar och tjejer har samma rättigheter. Att socialtjänsten alltså ibland inte bryr sig om vad föräldrarna tycker, för barn har egna rättigheter i Sverige. Det är ingen rocket science, men det måste sägas i klartext. Idag är många utanförskapsområden så är det många som aldrig får kontakt med svenska samhället överhuvudtaget. De lever liksom helt isolerat. Och så funkar det inte. Och därför tar vi nu hjälp både av människor i politiken men inte minst människor som har jobbat praktiskt i utanförskapsområden och löst problem. Och de samlas nu i en kommission för att lägga väldigt handfast agenda som skulle kunna genomföras nu om den här regeringen vill. Men framförallt som vi skulle kunna genomföra inom några år när vi får chans att göra.
Och om jag har läst direktiven rätt, det här var alltså ett arbete ni hade tänkt att tillsätta om Moderaterna hade hamnat i regeringsställning också?
Absolut, precis. Egentligen exakt samma arbete som vi skulle gjort i regeringsställning. Men nu får vi göra det själva och det beror på att den här nuvarande regeringen, jag tror inte de är ointresserade, men de prioriterar inte de frågorna. Läser man deras januariöverenskommelse, den här göken som du brukar skoja om, då har den 1000 förslag om massa olika saker. Men de prioriterar inte integrationen och det är liksom det det är en av vår tids största frågor. Så det, liksom, det är att liksom verkligen prioritera fel saker som de gör.
En annan del av den nya svenska modellen handlar ju om sammanhållningen. Och ni vill ju att Sverige ska vara ett land som håller ihop. Det handlar om jämställdhet, sammanhållning mellan stad och land, att arbeta mot åldersdiskriminering. Det är ju värden som många skulle ställa upp på. Men vilka politiska reformer ska möjliggöra just det här?
Det jag ville säga med det var dels att säga att sammanhållning... Vi har en tradition som jag tror är framgångsrik, att vi, så här, vi litar på varandra i Sverige. Vi kan bo i olika landsändar och liksom ha olika jobb och olika inkomst. Men det har funnits en känsla av att det är ett land. Det är inte många små länder som ligger bredvid varandra. Och den sammanhållningen tror jag har ett stort värde. För det gör att människor vågar lita på varandra. Man litar på myndigheter. Man kanske inte har dörren olåst på natten precis. Men man litar ändå på att grannar och människor som bor omkring en vill en väl. Det där är ett, så är det inte i alla länder. Och då tror jag att vi behöver... snabbväxande storstäder med all den dynamik som finns där. Men vi behöver också en landsbygd som funkar. Och idag är många som lever utanför storstäderna upplever att staten inte bryr sig om det. Allt ifrån att polisen inte finns där överhuvudtaget. Eller att det är enormt långt. Alltså, ska man få en ambulans så dröjer det jättelång tid. Till att staten drar sig tillbaka rent allmänt. Infrastruktur som inte funkar. Varken motorvägar, järnvägar eller digital infrastruktur. Allt det här måste funka om man ska kunna leva i hela Sverige. Och jag tror om man inte kan leva utanför storstäderna, då kommer inte heller storstäderna funka. För de jobb som finns i storstäder kommer också många människor ha som inte bor i storstäder. Så att allt det här hänger ihop. Men ska man ta ett exempel så är det ändå att inse att bor man i Stockholms innerstad, då är bil för de flesta mer problem än nytta. Men bor man, det räcker att bo med i Strängnäs eller utanför Strängnäs, då är bilen helt nödvändig. Då kan man inte behandla varje bilist som om de bara är ett miljöproblem. Då ska man liksom göra något åt själva problemet, inte själva bilen. Det vill säga gynna till exempel elektrifiering, men var inte emot bilen som transportmedel. Straffbeskatta inte alla människor som kör bil till jobbet till exempel. Det är sådana saker.
Ulf Kristersson, tack för att du medverkar i Medborgarens podcast.
Tack så mycket.
Tack för att du lyssnar på Medborgaren. Moderaternas medlemstidning i podcastformat. Jag som gör programmet heter Erik Blom. Du får gärna höra av dig till mig med synpunkter, frågor eller tips på gäster. Du når mig lättast på erik.blom@moderaterna.se. Ansvarig utgivare är Per Rosenkrantz.